Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag har med mig på länk en aningen sliten Fabian Jalkemo, för du har ju precis landat efter en riktig helhelg borta i Liverpool.
Ja, exakt. Rösten, jag vet inte om det hörs på rösten, men lite rispig känns den. Så jag kom hem till Norrköping för en halvtimme sen efter att ha landat i Köpenhamn. Och ja, det var en hel helg, det kan man lugnt säga. Landade sent i fredags 23.00, så det var ju raka vägen ut och visa Liverpools nattliv hur det går till helt enkelt. Sen så, ja, det började helt enkelt och det fortsatt i den andan hela resan. Men nej, otrolig resa verkligen.
Ja, och vi har ju tagit del av bilder. Jag tror några av våra lyssnare som följer oss på Twitter, då, vårt Big Six-konto där, fick ju ta del av några bilderna. Sen har ju du rest tillsammans med flera från LFC-podden, då, där bland annat då Robin Bylund är med. Så stora Liverpool-entusiaster. Jag antar att de har ganska bra koll på den här staden med tanke på hur ofta de är där.
Ja, nej men verkligen. Och ska ju faktiskt säga så att jag har varit väldigt mycket i Liverpool. Låter sjukt säga när man håller på Manchester United, men när jag bodde i Manchester så en av mina bästa vänner bodde i Liverpool samtidigt, så spenderade även mycket tid där. Och så i stort sett, jag vill säga att en gång i månaden var jag där och en gång i månaden var han i Manchester. Så jag har säkert varit i Liverpool över 10 gånger. Så man hittar ju ganska bra själv. Och det är ju en ruggigt underhållande stad på många sätt. Du har dels den kulturella biten, men du har även ett otroligt nattliv som få städer i Europa konkurrerar med. Så det är en stad jag verkligen rekommenderar folk att åka till.
Ja, jag har ju aldrig varit där. Du som har varit runt mycket i England, jag har ju varit såklart i London och sett mycket Premier League där. Sen har jag även varit i Manchester. Men då kanske Liverpool är resemålet nästa gång då?
Ja, nej, men jag tror faktiskt det. Och vi ska ju komma in lite mer på resan, men alltså så här, vi är ju kulturella av oss. Så på lördagskvällen, efter att ha kört liksom en barrunda, den jag utlovade, som jag även skickade en bild på, Robins barrunda där med 8 barer i Liverpool, så kommer vi på den spontana otroliga idén att köra en Beatles-tour. Så vi köpte med oss 6-pack Strongbow, satte oss i en taxi och bockade av Strawberry Fields, Penny Lane och även Eleanor Rigbys gravsten på lördagskvällen där. Så det var lite kultur också på resan.
Ja, men det gillar man. Inte bara fylla, stök och fotboll. Då har du ju någonting du kan liksom berätta för inte bara fotbollsentusiaster då, när du har varit iväg så här den här.
Nej, exakt. Jag älskar ju, jag är svag för Beatles överlag, så det är fint att ha. Jag har varit på Penny Lane en gång tidigare, men då var vi där, då fick vi samma infall 02.00 natten till måndag. Då var det ganska stängt, men nu var ju pubbar öppna och sådana saker också. Så det var kul att komma ut lite och se riktiga England, som Robin ironiserande kallade det förra helgen, när det inte bara är liksom full fart och flärd och liksom turister överallt, så att man kommer iväg lite. Så det var kul.
Ta oss till matchdag då. Söndag eftermiddag antar jag att ni drog igång. Hur var stämningen inför matchen?
Nej, men det var alltså så här, det var ganska bra stämning. Det var bra väder. Vi var på en som beer garden, som de kallar det i England, svinsnott från Tyskland som sagt. Och det var bra väder och det kändes som att folk Liverpool har varit så dåliga så att det typ är att man ironiserar över det och gör innehåll över att man är dåliga, så att det typ gav stämningen en skjuts snarare att man bara är deppig. Så det var känslan när vi pratade upp den här matchen i torsdags var verkligen att City kan vinna det här med 4-0, Haaland kan göra hattrick, alltså så här, att det skulle kunna ske ganska lätt, att det kan bli en riktig jävla slakt. Men man kände när man åkte med Liverpool-supporterna att deras hopp började mer och mer byggas upp ju närmare matchen vi kom, och det är ju naturligt. Men just den här så kändes det verkligen som att de hade gett upp för en vecka sedan, för att man blir mer och mer taggad och kände fan, alltså så här, allt talar för City, därför kan det slå väl ut. Och så hörde det innan, alltså innan den här matchen, så var statistiken i Premier League-möten på Anfield mellan Manchester City och Liverpool 12 segrar till Liverpool, 6 kryss och bara City en vinst, och den är alltså under pandemi utan publik. Så det är verkligen en anmärkningsvärt.
Ja, och nu var det ju för sig en del nya spelare där i Liverpool, men också många av stommen fick ju chansen från start här också. Jag tänker på såklart Salah som har varit där länge och vet hur det är att besegra City, och vi har James Milner, vi har Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, så att det är ju spelare. Nu har inte Thiago varit där jättelänge då, men han har ju varit med och vunnit saker med Liverpool, och han har väl varit med och vunnit mot City framförallt, det får väl någon rätta mig på om jag har fel bara, men det fanns ju ändå liksom spelare i den där elvan som klev ut och kände att vi har gjort det förut, vi kan göra det igen, även om vi är skadeskjutna. Och du får ju som var på plats, det där är alltid svårt att avgöra från en soffa hur stämningen är, men känslan var ju att det var ett Anfield som liksom i samband med matchinledningen, det kanske var så även innan avspark, men de kände nog ganska tidigt att fan, vi är bra idag.
Men känslan var verkligen att de första 5 minuterna i matchen är en matchbild som passar Liverpool extremt mycket. Det är mycket så här situationer ut mot publiken, det blir hets, City får liksom ryckigt i sitt spel, och det är ju där Anfield är som bäst när de får spela sin rock'n'roll fotboll, medan matchen går in i lunken, om man kan uttrycka det så, när Peps formationer och passningstrianglar och sådana saker, då finns inget lag som kan stoppa dem. Så stämningen första 20 minuterna framförallt är riktigt, riktigt bra, och sen blir det ju att det blir lite mer alltså att matchen går in där och City tar över, och där går stämningen även ner lite. Men som du säger, alltså, folk började tro mycket tack vare de här incidenterna som var i första halvlek, och det var ju precis det Liverpool behövde för att våga tro i den här matchen.
För tittar man på elvan då som Liverpool mönstrar här, så är det ju många hoppades ju på att Konaté skulle starta bredvid Van Dijk och att Gomez då skulle ta högerbacksplatsen. Men sen så kom det ut uppgifter under dagen där att Konaté inte var skadefri, och han har ju haft, ja, men även när han var i Leipzig så har hela hans karriär har ju varit kantad utav skador, och här saknades han på nytt, och då blev det ju Gomez som fick ta ett kliv in, och det är ju inga problem för honom, han är ju väl egentligen mer utav en mittback än en högerback, även om det har varit ganska skönt kanske att ha honom på högerbacken nu när Trent har varit svag. Men då blir det ju James Milner som ju haft, precis som hela Liverpool, en riktigt svag säsongsinledning, och man har ju mer känt att det är nog dags att hänga upp skorna i björken. Men samtidigt vet man ju också att det här är en match han har spelat väldigt många gånger för, han har väldigt mycket rutin, och han var ju verkligen på tårna och påkopplad här och ville ju såklart visa att jag har lite kvar att ge innan jag är helt finito. Och jag tycker att han och framförallt Gomez är riktigt bra i den här matchen. Och jag tror att den stora anledningen till varför Liverpool, ja, men dels funkar som lag, men framförallt deras backlinje, det var ju att Van Dijk gick att känna igen. Jag tror att han har varit så svag som han har varit i säsongsupptakten, det har spridit sig en osäkerhet från honom över hela banan. Och nu var han vill ju någonstans visa att jag om någon kan ta ner det här norska monstret, och det är upp till mig att se till att vi håller tätt bakåt. För han är riktigt bra i den här matchen.
Min känsla, alltså, på plats var ju verkligen att det här var det gamla Liverpool. Och kanske innan, alltså så här, om Liverpool kanske var som bäst förra året, så var känslan när det där mittfältet bestod av Gini Wijnaldum och Jordan Henderson innan man signade Thiago, så kände man ofta så här, ja, men där du beskriver med James Milner, att du kan sätta in Chamberlain, du ska sätta in Milner, du kan sätta in Gini Wijnaldum som, alltså så här, Gini Wijnaldum är en bra spelare, men han ska inte spela i ett lag som startar i ett lag som ska utmana om Champions League och vinna ligan och utmana om City i min värld. Men det, man fick tillbaka den där känslan att vem de än satte in på vilken plats som helst igår, så var de liksom, de tog kampen och de gjorde det på ett bra sätt, och de stod upp emot City på ett otroligt sätt. Och sen du är inne på Van Dijk, jag tycker att Fabinho är tillbaka och är Fabinho igen, för folk glömmer ju det, att många pratade när Van Dijk var borta, det var ju mittfältet som många matcher havererade då, för att Fabinho och Henderson var tvungna att gå ner och spela centralt mittfält, och den där positionen som Fabinho har med spelförstörandet framför Liverpools höga backlinje är jätteviktigt att den funkar, vilket den inte har gjort i år.
Nej, och det som är som så här, det som kännetecknar bra Liverpool, det är ju intensiteten och att pressspelet sitter över hela banan. Och det tycker jag också syntes här, att Liverpool gav ju inte City någon tid. Vi visste ju inte riktigt här hur Liverpool skulle gå ut. Vi satt ju och spekulerade kring det, ska man stå högt och liksom attackera, att anfall är bästa försvar, eller ska man ligga lågt och hoppas att man kan hålla tätt och inte ge hålla några ytor bakom backlinjen. Men det var ju snarare det förstnämnda, alltså inte någon tokoffensiv. Vi såg ju inte kvartetten där framme. Det blev ju Jota, Firmino och Sala, och så fick Nunez starta vid sidan. Men det var ju ändå ett aggressivt Liverpool. Och för att Klopps Liverpool ska fungera, så är det ju att den här aggressiviteten som måste finnas där. Och den där tycker jag inte riktigt mig har sett tidigare. Vi spekulerade väl så här, Rangers-matchen var ju, framförallt då andra halvlek, första halvlek var ju inte bra, men andra halvlek var ju bra och man fick utdelning. Men man visste inte riktigt vad den segern kunde ta Liverpool. Alltså det var ett svagt motstånd, och vi har ju sett dem tvåla dit Bournemouth med 9-0. Så det var ju absolut ingen garanti, bara för att man tog en 7-1 där, att man skulle gå ut och göra en bra insats mot City. Men det var ett helt annat Liverpool som klev ut här. Och nu får vi se vad Liverpool tar vägen här. Nu är det West Ham på onsdag och sen är Nottingham Forest på lördag. Det är ju möjligt att det här var att det var enkelt för Liverpool att tända till, och det var underdog-känsla och så vidare. Men jag vill tro, alltså när man ser Sala vara väldigt mycket bättre, Fabinho är väldigt mycket bättre, Van Dijk går åt rätt håll, att det bör påbörjas en vandring upp i tabellen här nu.
Ja, nej, men det borde verkligen göra. Och vad skulle jag säga, jag tyckte man har ju sett, vi har ju pratat om det här med formationsändringarna som Klopp har gjort och lekt lite med siffror och sådana saker, och känslan har ju varit att Salah flyttats ut mer till höger. Nu ser man, alltså man ser ju hur de startar och hur högt han ligger och hur centralt han ligger i den här positionen, och kollar man average position på den här matchen så är han, ja men deras, alltså en nia snarare, han utgår lite från höger som vanligt, men att han snarare en utgångsposition som är nia i sitt position. Och jag tyckte man såg inte bara de två lägena där ett mål och en fenomenal räddning av Ederson, men jag tyckte att det här var ju som att se Salah tillbaka. Och vi pratade om att Van Dijk är viktig. Det har ju varit så, Salas målskytte har ju räddat Liverpool väldigt mycket de senaste säsongerna. Det är lätt att glömma bort hur fantastiskt jävla bra han har varit, och när han går ner sig lite så det påverkar mycket.
Du hade ju häftiga platser på så sätt att du satt ju precis bakom Ederson där väl i andra halvlek.
Mm, exakt, det var, normalt sett är jag ju skeptisk att sitta så nära, för att man, ja men sitta bakom målet, det är svårt att se de taktiska uppställningarna och sådana saker. Men sen samtidigt kände man, jag har inte suttit så nära, jag tror jag gjorde typ så, ja, men för 15 år sedan när jag var på en av mina första matcher. Men att du sitter på rad 2 bakom där och indirekt, alltså du kan ju känna svettlukten när de kommer in och slår en hörna. Och en annan sak som var häftigt är att man ser hur fantastiskt jävla snabba spelarna är och hur skickliga de är när man ser dem sådär nära. Och där ser man verkligen, ja men, skillnaden kontra ett, kolla på Premier League och sitta på andra etage, eller bara så här, kolla på allsvenskan när man sitter nära. Så här ser man verkligen att du har Phil Foden som plockar ner en boll 5 meter framför dig. Det var jävligt mäktigt. Man var starstruck på ett sätt att sitta så nära de spelarna. Och fan, Haaland stor alltså, jävlar.
Ja, nej, det är ett monster. Men alltså, du ska snart få berätta mer om stämningen då på Anfield, men jag håller ju med dig. Alltså, när jag sticker över till Premier League, det är ju inte så att man har fått några jättehäftiga läktarupplevelser, men just det här att komma nära, få se hur skickliga spelarna är. För där är det väldigt enkelt för mig att jämföra med allsvenskan som jag ser varje vecka när jag kollar. Men att komma så nära och se deras tekniska briljans, att utföra den i den farten, det är ju jäkligt ballt. Och där du satt då, när du ser två av världens absolut bästa lag, och där du också då hinner se Salah komma farandes. För jag hade ju tänkt att när han vinner den här duellen mot Cancelo, det är ju svagt försvarsspel såklart från Cancelo, men det, defensiven är ju inte hans styrka. Det är ju lite den smällen man får när man har en, och det är ju givet att man ska ha en ytterback längst bak. Det är ju inte så att man kan offra en nickstark mittback längst bak. Men det var ju det som skedde här. En duell mellan Salah och Cancelo. Och Cancelo, han går ju bort så han bör ju nästan bara klippa Salah det första han gör. För då får han ju förmodligen ett gult kort, men det är ju nästan värt att ta. För när Salah då får det här friläget, jag hinner i alla fall tänka i sig att den här bränner han. Och det är möjligt att om han inte hade gjort de här tre målen tidigare i veckan, så hade han nog, det var ett så pass långt avstånd att han hade kunnat börja fundera. Och Ederson är ingen dålig målvakt, han kommer ut och gör sig stor, men det var ingen snack om saken. Vad hann du tänka?
Ja, men det var väl alltså just efter första missen också, så var det verkligen déjà vu att han kommer i exakt samma läge. Och man, det är ju verkligen när man är på plats i sådana där situationer, kollar man på live så är det väl 4 sekunder, 3 sekunder från att han vänder bort Cancelo tills att bollen ligger i mål. Men det är ju verkligen, det går ju slow motion, för man hinner ju inse väldigt tidigt att han är, ja men sådana där frilägen ser man fan inte ofta, framförallt inte de här toppmatcherna. Han är ju fri 30 meters friläge. Så det är klart att som United supporter är det mörkt att säga, men arenan kokade efter det där målet. Och stämningen, det tror jag till och med måste gått igenom tvn ganska rejält, men stämningen sista 20 minuterna är helt otrolig verkligen på alla sätt och vis.
Ja, och det var en otroligt häftig avslutning. David Fjell sa ju det i Fotbollsmorgon i morse. En annan podcast som ni kan ta del av. Men där nämnde ju han att den här matchen tog ju en annan vändning efter målet. Jag tyckte att den var bra även innan, men det blev liksom det var lite som en boxningsmatch. Där de kände lite på varandra, och så kom man in framåt 6:e, 7:e ronden och så började slagen att sitta. Och boxarna började öppna upp varandra, för det var ju verkligen vad som hände efter målet. Och det blev en jäkla häftig match med en del märkliga domslut, otroligt mycket känslor och tränare som verkligen levde med. Och jag antar att det smittade av sig upp på läktaren.
Ja, men alltså hela grejen med Klopp och alltså med Pep, att man verkligen ser Klopps reaktion alltså när den händer, alltså så här, att man ser den och sen kommer han tillbaka och börjar jaga och sen röda kortet, och det där höjde ju bara upp liksom publiken ännu mer. Och när Pep börjar hetsa mot publiken, det är ju det dummaste man kan göra på Anfield. Det är ju samma, Arteta gjorde väl något liknande mot Liverpool på Anfield för något år sedan, när efter den situationen Liverpool vände matchen fullständigt. Så att Pep går i den fällan är ju riktigt, riktigt, riktigt svagt.
Ja, och för de som var oroliga då, att Klopp tappat glöden, han har ju sett ganska frustrerad ut och jag har ju nästan sett sjuk ut efter alla nederlag här under hösten. Men han visade ganska tydligt vad den här matchen och de här 3 poängen betydde för honom. Och det kan ju ge Liverpool en ordentlig skjuts, för det, alltså inte bara att man låg många poäng bakom City inför den här matchen, man hade ju väldigt många skador, så att det var ju definitivt ett prekärt läge. Men 3 ruskigt viktiga poäng, och City, vi berömde dem efter derbyt, de gjorde kanske en av de bättre insatser man har sett dem göra under Pep, och då har de gjort ett par bra matcher, men i den här matchen så fick de inte utrymmet att glänsa, och sen kommer man ju inte upp i samma nivå givetvis.
Nej, det där är en blandning, alltså Liverpool ska cred, men City, nej, det flöt inte för dem. Sen så här, man kan diskutera och så här, det där är ett systemfel som jag ser på fotboll, att VAR, nu går VAR in och tar sådana där, alltså deras bortdömda mål som vi pratar om, VAR går in och tar och ska peta i uppbyggnadsfasen. Jag tycker inte att det där är tillräckligt såklart som jag ser på hur VAR ska användas, som jag bara får dra vad jag tycker att VAR ska in och ändra på, så är det där en för liten händelse som du måste ha slow motion repriser för att se att Håland drar igenom i uppbyggnad när det är liksom 2-3 situationer efteråt. Det är samma med Martinellis mål han gör mot Manchester United som döms bort när Christian Eriksen ska ha frisparken när Ödegaard klipper honom. Det är ju för mig, säg så här, det är dåligt av domarna. Domarna borde ju göra enkla för sig att ta den direkt, men nu ska de vara så här sköna. De vill hålla en hög nivå i en toppmatch och sen så blir det sån här en VAR-situation och det är larvigt, men ja, jag vet inte fan.
Nej, jag gillar inte heller, alltså så här. Ja, grattis till alla er som fick 100% rättvisa om det är det ni vill ha. Samtidigt så missas det ju så mycket i övrigt och ibland är domarna petiga, ibland släpper de allt. Det är ju situationer från varje helg, alltså där man undrar vad VAR-rummet sysslar med. Det kanske allra tydligaste var väl Ben Chilwells sträckta ben där han tveklöst ska ha ett rött kort i match mot Aston Villa. Men ja, jag vet inte vad VAR-rummet kommer fram till då. Men här som du säger, alltså, ja, det är klart att det går att döma en frispark, men låt domaren göra det då istället för att man ska låta ett mål göras och det är känslor på läktarna och spelarna firar och så ska man då spola tillbaka bandet och titta på någonting som skedde långt innan då, eller långt innan, men upprinnelsen.
Men vet du vad som var det bästa med det här att göra? Vi satte ju alltså, ja men vad kan det varit, 8 rader från borta sektionen. Jag som United-supporter, jag kan ju fortfarande hetsa mot City-supporterna. Så det var ju det här jag fick bidra med stämningen på, att när de fick det där bortdömda målet, då fick de ju höra att...
Ja, då klev du fram. Så du var lite av en Liverpool-supporter då, matchen igenom eller?
Nej, det var jag verkligen inte. Jag var... Ja, jag är neutral, okay. Jag är neutral panelmedlem i podcasten Big Six som inte...
Ja, men det är bra det. Men för det här var ju ändå ett resultat som jag tror väldigt många jublar över såklart. Eller så här, det är, någonstans så bjuds ju Liverpool in här nu va? Alltså en till smäll här, en svag insats och en lektion från City. Fortfarande väldigt mycket fotboll ska spelas, men det hade ju varit nya negativa rubriker och... jobbigt läge för Klopp. Nu fick man liksom 7-1 mot Rangers och så följer upp med att slå världens bästa lag då med 1-0, fullt rättvis på Anfield och styrkebesked från flera av sina världsspelare. Det här gör ju att Liverpool nu fram till VM-uppehållet då har ett ganska bra schema. Det är väl Tottenham man ska möta här tror jag också, på bortaplan, och den blir ju såklart intressant, men i övrigt så är det ju matcher där Liverpool är favoriter. Och kan man rida vidare på det här nu så bör ju tabelläget se betydligt ljusare ut för Liverpool. Och ja, då kommer man ju såklart att vara med i kampen om fjärdeplatsen. Något annat har vi ju inte trott. Något annat har vi faktiskt inte trott, det ska vi vara tydliga med. Sen har vi räknat bort det från titelrace och jag sa att de inte kommer gå förbi Arsenal. Så där vill jag vara tydlig. Däremot har jag väl inte trott att Mohamed Salah ska hitta tillbaka till den form han har varit i. Där är han väl inte riktigt ännu, men vi får se om han hittar dit.
Kommer ju absolut sitta en bindel på Salah på onsdag mot West Ham i FPL. Kommer det göra.
Men vad
skulle jag säga för något? Jag skulle säga att, nej men jag kände ju så här, om jag får prata som Manchester United-supporter, att när man ser United på TV eller om man kollar live och sen så ser man de här matcherna när man är på plats och så här, man kan håna Liverpool för att de har gjort en dålig start, men samtidigt man ser alltså det är ett sånt extremt mycket mer färdigt fotbollslag, och den här säsongen känns så konstig för en vecka sedan så satt vi och kritiserade Liverpool att allt känns så jävla nattsvart, och nu börjar man prata om att man är tillbaka, och City har vi beskrivit som kanske ett av genom tidernas bästa lag när man får in Haaland, och sen nu är 4 poäng bakom Arsenal, det svänger, men just att man ser verkligen kvaliteten på de här lagen, att det är, ja men för mig är det fortfarande de två absolut bästa lagen i England som möts i den här matchen. Sen får Arsenal-fansen få säga vad de vill, och det är jätteimponerande där de håller på med, men Liverpool är för mig ett bättre fotbollslag fortfarande.
Ja, det blir en häftig toppstrid och jag kommer inte revidera mitt sluttips på. Det kommer dröja länge innan då ska Arsenal ha en betydligt större ledning mot City. Men liksom så här, ju längre vi får ett titelrace, desto gladare blir jag såklart. Men det var ju, om vi ska då ta oss vidare, så hade jag även ett öga på Arsenal mot Leeds här. Som det blev ju bra, för jag satt och kollade mycket Stockholmsderbyt, men det blev ju bra med den matchen, för det var ju något form av strömavbrott här. Det var domarnas kommunikationssystem. Vad det nu har med strömavbrott att göra, jag har ingen aning. Men det var rejäla problem på Elland Road, vilket då ledde till att matchen avbröts och blev väl uppskjuten cirka en halvtimme, så jag kunde ta del av den här matchen. Och jag måste säga att det här var ju på gränsen till ett rån. Här skulle ju verkligen Leeds fått med sig minst en poäng, men när Patrick Bamford bränner straff och när man har lite med sig i varummet här också på att det inte blir något ett straff i slutet, när Gabriel först får rött kort men sen varummet ändrar till ett gult kort, ja då lyckas Arsenal ändå få en trea. Och vi har berömt Arsenal, de har ju varit bra i väldigt många matcher, och det finns ju någonstans även en styrka i att man tar tre poäng även då när spelet haltar.
Jag har ju tagit den där taken tidigare, och fan, den här matchen, jag har inte sett hela den här spelet samtidigt som både Manchester United och Chelsea som vi såg på när vi laddade upp inför matchen, men jag vet inte, jag trodde ju att Arsenal skulle tappa poäng i den här matchen, och folk börjar prata om att man har spelat mycket matcher, en svacka kommer, och det är jättenaturligt, men jag tycker ändå att det har varit, om vi bortser från toppmatcherna, det har varit några matcher där man har haft väldigt, väldigt mycket marginaler nu. Vi har det röda kortet i North London Derby, vi har en felaktig straffer mot Liverpool, och sen nu det här lite hjälp av VAR plus en väldigt dålig insats. Fan, det är för mycket som går med Arsenal nu, det börjar bli provocerande.
Ja, de har verkligen medvind. Det är alltså 9 segrar och 1 förlust. Det är en fruktansvärt bra start. Sen är det ju fortfarande några Big Six-lag kvar att möta innan det vänder. Vi har ju bara kommit lite drygt en fjärdedel av säsongen. Så det är många matcher som spelas. Men jag tror ändå att det är skönt för Arsenal att de verkligen fick med sig en trea här och inte en poäng. För då hade ju det dåliga spelet också liksom gett lite extra huvudbry, även när det sker under ett poängtapp då. Saka, lite små svag start inledningsvis. Det var främst Jesus och Martinelli som gjorde poängen. Men nu är Saka igång, ett ruskigt avslut. Det är bara small uppe i nättaket. Och han, liksom flera VM-spelare. Vi såg Mason Mount göra 2 mål för Chelsea. Kane har varit bra hela året. Jack Grealish har ju växt upp, även om jag trodde att han skulle få starta. Phil Foden är het. Rashford startade inte i matchen mot United, men det är många offensiva alternativ här nu som börjar komma igång.
Ja, det känns som det är ett år sedan vi satt här i Big Six-podden i september någon gång och pratade om hur dåliga form det är för alla de här spelarna. Och jag måste ju verkligen, ja men Saka, det kanske är den fotbollsspelaren som jag har gjort någon bedömning på som jag har varit mest fel på bollen någonsin. För jag har verkligen inte, jag har inte sett det. Att han, ja men exempelvis att han tog över platsen från Phil Foden i EM förra sommaren. Jag såg inte hans storhet och såg honom som en av de här många Arsenal-produkterna och unga spelarna som blir alldeles för hypade av deras supportrar. Ja, men typ Guendouzi för att nämna ett exempel på en Arsenal-spelare som blir extremt hypad av deras egna, för att sen visa sig att han kanske ska hålla till i ett lag som slutar på 15:e plats i La Liga istället, eller i franska ligan. Men Saka, det börjar ju bli en världsstjärna på riktigt, och med den åldern och hur länge han har varit i klubben, så är det såklart jävligt häftigt och fint på många sätt. Han är ju på något sätt ansiktet utåt för det Arsenal håller på med nu. Blir han ju.
Verkligen. 4+4 hittills i år, och då var det som sagt en liten småknackig start där han inte riktigt fick poängen med sig. Ska bli kul att se hur långt han kan bära Arsenal, men Jesus var svag i den här matchen. Jag tycker Martinelli såg ganska blek ut, och Arsenal hade problem, började ganska pikt, men sen så gick de inte riktigt att känna igen, och efter målet känns det som att de själva också kanske är lite slitna, jag vet inte. Men Leeds tryckte på, men när Bamford inte ens gör mål från 11 meter, då är det liksom så här. I fjol lyckades ju Rafinha ganska ofta kunna kliva fram. Och se till att det löstes några poäng i slutskedet av matcherna. Men jag ser inte riktigt den där stjärnan i Leeds som kan kliva fram när det som mest behövs. Nu har man ju... Jag tror inte det ska vara någon fara ändå på taket. Jag tycker nog att det bör kunna finnas tre lag som är sämre. Men det tyckte jag även i fjol, och då var de illa ute. Så vi får väl se här vad som händer med Leeds under säsongen.
Det som ska sägas mer smart är att han har fått ordning på det där försvarsspelet, för det kommer man ihåg. Alltså det var ju ett skämt förra året med Bielsa, och man snittar ju 4 insläppta per match där ett tag. Nu är man ju målsnålare, man gör ju dock även mindre mål, men det har ju mycket med att göra att Bamford har inte kommit tillbaka sen skadan som man drog på sig för ungefär ett år sedan. Han har säkert inte spelat 5 raka matcher sedan dess, och att man har blivit av med Rafinha också, det är ju verkligen deras 2 bästa spelare. Jag vet inte, Rodrigo börjar ju väldigt, väldigt starkt, så han behöver ju komma in i den formen han hade innan han drog, om han drog axeln ur led eller vad han gjorde, för där måste de ju få igång målskyttet, även Jack Harrison som ska kunna göra mycket poäng.
Ja, Leeds behöver nog gå in och handla en anfallare här under januarifönstret, för Rodrigo tycker jag är lite mer av en droppande, alltså han kan ju spela bakom en spjutspets, men Bamford går ju faktiskt inte att förlita sig på. Victor Gyökeres kanske i januarifönstret. Ja, vad tror du om det?
Ja, vi har ju bra insight på honom också, och slår ner när folk rapporterar om fel, så ja, det skulle kunna vara något.
Ja, vi kan höra oss för där bland våra källor. Han gjorde ju faktiskt mål i helgen igen, så att han gör det ju riktigt bra i Coventry och kanske är redo då för Leeds United här i januari. Big Six har ett samarbete tillsammans med ATG, och vi ska ge er veckans spel, Fabbe. Hur lyder det?
Måste ju börja med att säga att det var ju surt på många plan.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Fodens mål blev bortdömt, för vi hade ju alltså spelat Foden mål sitter vinna, kombinationsspelet där, så det var ju väldigt surt när man såg var den kom där, för man kände ju när man hade satt den där och var på plats att lappen satt fint. Men vi fortsätter faktiskt på kombinationsspel i stormatcher, och Manchester United Tottenham som vi även pratade om i podden idag, jag tror att det är dags för Heung-min att vakna till liv. Jag tror att Tottenham vinner den här matchen, och det här kombinationsspelet erbjuder ATG 5,75 för.
Riktigt fint faktiskt. Vi minns ju, ja, du minns det, 6-1 var det väl när Son gjorde hat-trick på Old Trafford, så att han har fina minnen därifrån. Men nu räcker det att han bara gör ett mål då. Men glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela, och uppleva det problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands.
Och den här finns precis som vanligt på dob.1/big6.
Ja, men 3 viktiga poäng för Arsenal, och vi konstaterar även 3 viktiga poäng för Chelsea. Och det var ju inte heller helt rättvist. Alltså Aston Villa, nu blir det ju 2-0, men Aston Villa har ju definitivt bud på 1 eller åtminstone 1, kanske 2 mål.
Ja, Kepa, det går ju att prata om hans revival hur länge som helst, för den karriären hade man ju räknat bort. Men jag brukar ju alltid Alltså så här, fotboll handlar om att vinna matcher och tränare som står och hyllar lag efter förluster brukar vara ganska pajigt, men det kändes ändå naturligt när Steven Gerrard står efter den här matchen och säger we were absolutely sensational, för Villa förtjänar att vinna den här matchen, och det är typ offensivt det bästa jag sett Villa. De är bra mot City också såklart, men här är ju här för mig spelet på ett sätt mot Chelsea, och nej, minst kryss, men är något lag som borde vinna den här matchen så är det Villa. Sen som sagt 2-0, det är svårt att säga så egentligen då, men Villa såg bra ut, och Chelsea återigen där, är det starkt att vinna trots att man inte levererar, eller ska man börja ställa frågetecken för att spelet, Potter kändes inte nöjd efter det här, verkligen inte.
Nej, han agerade ju redan i paus och tog in Koulibaly, och Havertz fick lämna, och det var väl även Azpilicueta som kom in där också, så att han gjorde ju förändringar, och sen så plockade han ju av ganska tidigt i andra halvlek, gjorde han ju också. Aubameyang fick kliva ut och Gallagher klev in, och sen kom Jorginho in också, så att han agerade ju väldigt tidigt i hopp om att förändra matchbilden, men han fick inte riktigt tag om matchen. Men det är ju sjukt med Aston Villa, alltså de har alltså spelare som Watkins, Danny Ings, Buendia, Philippe Coutinho. På 10 matcher har man gjort 7 mål.
Ja, nej, alltså det känns ju som att, ja, men vi pratade om det innan, om Leon Bailey är dålig 60 minuter, då byts han ut och sen så bänkas han nästa, och sen är Buendias tur, och sen ska Ollie Watkins, sen ska man provspela med både Ings och Watkins, och sen, det känns som att Gerard vet verkligen inte vad han ska göra med den där uppställningen och laget och spelarna, och det är någon som måste sticka ut lika, ja, men så här, om du kollar på Brentford, där har ju de, alltså Brentford är inte ett jättebra fotbollslag, men de har Ivan Toney som gör målen. Ja. Alltså de Villa behöver ju en Ivan Toney, en Danny Ings eller en Ollie Watkins som har smält in 5-6 mål här, för att man ska kunna utmana dem och komma liksom, ja, men framförallt topp 10 till att börja med, för det har man ju verkligen förutsättningar att göra med de satsningar man har gjort.
Ja, vi får se hur tålmodiga ledningen är. De ser väl ändå att det går åt rätt håll, sagt, gör en bra match här, men samtidigt så går det ju liksom inte heller peka på att en anfallsvärv. Egentligen så här, Leeds tycker jag ska värva en anfallare. Men alltså Watkins, den Ings, det ska ju vara tillräckligt bra. Det handlar ju om att få igång det man har. Alternativt att sälja någon av dem och få in kapital. Det finns ju även en anfallare i motståndarlaget som hoppar in här i form av Broja. Som ju visade i Southampton i fjol att han förtjänar ju speltid. Kanske inte i en Big Six-klubb, men strax där under. Och det kanske skulle kunna vara av intresse för någon av klubbarna också. Men Aston Villa behöver framförallt jobba på utveckling av sina spelare. Jag blir besviken. Jag tycker att spelare som Coutinho och Buendia, ja, de besitter ju så mycket. Men får ju inte ut tillräckligt mycket av dem.
Nej, ska jag även säga att med Chelsea, jag tror inte vi nämnde det förra veckan när vi pratade om dem, men Kanté är alltså borta till och missar VM till och med, va? En ganska allvarlig setback med muskelskada, 3 månader out. Och det är ju, det är ett jätteavbräck för Chelsea, och man börjar väl tyvärr få ge upp på hans karriär, och det är bara tragiskt att han har fått de sista egentligen 3 åren förstörda så mycket av skador, för han, vi vet alla vad han betyder för Chelsea när han är på den här planen.
Ja, och ännu värre skadebesked nästan för Chelsea, det är ju när vi slog oss ner här i fredags, var det väl? Fredags.
Ja.
Konstaterade vi att Reece James, han skulle missa 1 eller 2 matcher, men det är ju värre än så. Han har gått ut och sagt att det är en kamp mot klockan här, förmodligen missar han ju VM. Och tungt för England, och framförallt tungt för Chelsea här fram tills dess att VM spelas, för där, ja, det finns ju ingen tydlig ersättare där för honom, utan då får man nästan ändra i formationen. Jag är inte så förvånad över att spelet tackar när han är borta, för att han är så viktig på det sättet som Potter vill spela. Men en spelare som har fått fart under vingarna, han var ju bra under Tuchel också, men han var väl inte jättebra i säsongsledningen. Det var ju mer som Mount, men han har ju varit riktigt pigg under Potters ledning.
Mm. Ja, men det är jättekul att han kommer in i det, för många trodde ju på honom. Han har väl egentligen fått sitt stora genombrott, men när han även börjar göra poäng på det här sättet, 2+2 sista 2 matcherna i ligan, visar ju bara. Och Chelsea har haft lite samma problem där som vi är inne på Villa, sen är det så här olika nivåer som sagt, men att de har så himla många spelare. Pulisic, Havertz, Ziyech, Sterling, Aubameyang, Mount, Alltså så här, det känns som att vem de än spelar så blir det inte så mycket skillnad. Alltså deras rotation märks väldigt lite och det kan ju vara en styrka, men man vill ju även ha en Salah för att ta Liverpool eller en Haaland för att ta Manchester City eller Gabi Jesus som har varit den spelaren i Arsenal hittills i år. Där saknar Chelsea någonting och där är det väldigt viktigt att Mount nu kliver in här. Och det blir tufft nu hur man löser det här med Reece James fram till VM, för vi vet att de har ett ganska tufft schema och alternativen där är inte jättebra. En ytterbackskada på andra kanten, då har man Chilwell, då har Kucherella, men här borta, det är Loftus-Cheek som spelade nu, du kan spela med Azpilicueta. Det är riktigt nedåtgående nivåskillnad på de spelarna som ersätter Reece James där, så det är viktigt att de håller ihop nu tills han är tillbaka efter VM.
Jag kommer ihåg när Potter tog över, då sa man ju att han eller den Potter vi lärt känna och så som det såg ut i Brighton, det är ju att han kontrollerar matcherna och att defensiven då kommer sitta. Sen släppte han in mål mot Salzburg i öppningsmatchen, där fick han med sig ett kryss. Vilket ju inte var bra på Stamford Bridge. Sen var det Crystal Palace på bortaplan, där släppte de också in mål, men sen dess då, men de vann den matchen och nu har de alltså 5 raka segrar och de har släppt in 1 mål på 5 matcher. Och då har man alltså mött Milan i ett dubbelmöte, så det är en riktigt bra start för Potter och det är en bra start för den här defensiven. Och Kepa då, som har ju tagit platsen. Mondi var ju skadad inledningsvis, men det var ju många som trodde att men det kanske kan bli Kepa ändå, för att det är en målvaktstyp med hans fötter som Potter ändå föredrar. Och nu blir han ju efter, för det här var ju hans bästa insats kanske någonsin i Chelsea. Jag vet inte hur många bra insatser han har, men det var ju några helt otroliga räddningar.
Ja, nej, men det är han som räddar poängen åt dem. Och det är ju som sagt, alltså, man har nästan glömt bort vilken floppvärmning det här är. Alltså det är ju väl fortfarande den dyraste målvakten i fotbollshistorien. Att man floppade så rejält och att Chelsea kände att man var tvungen att värva in Mendy efter så kort tid. Så han har ju suttit på en hög lön, kan inte lånas ut ordentligt för att det är ingen som kan betala den lönen, och sen nu får den här revivalen. Sen man ska inte ropa hej igen, han har varit bra i 3-4-5 matcher, men det är ju kul för honom, för man har ju verkligen tyckt synd om Kepa. Han ser så pojkaktig och ängslig ut.
Ja, och det här blev ju såklart inte vad han hade tänkt sig, men han har som jag har förstått inte gnällt, utan varit en bra lagkamrat och har ju fått några chanser under tidigare ledning. De spelar ju så många matcher, så det har jag har ju fått chanser i lite kupper och sådär, och kommit in och gjort bort sig på någon straffläggning och sådär, men nu känns det som att han faktiskt har första posten. Får vi se om han en tavla kan ju absolut dyka upp, men där tror jag att Potter, han har nog ett visst förtroende nu framåt för honom, just det här med att han är skickligare på fötterna. Du Fabbe, vet du vad som var det bästa med din Englandsresa?
Berätta.
Det var att du slapp kolla på United.
Ja, du är inte fel, du är inte fel i sak. Nej. Men du har ju absolut inte fel saker där, och det är ju faktiskt så att när jag gjorde en liknande resa i våras med två vänner hemifrån Norrköping, så åkte vi och kollade på, de skulle åka och kolla på Liverpool Watford, och då spelar de ju också samtidigt på lördagen, United möter Leicester, så då lämnade jag dem, så de fick köra heldagsuppladdningen med polos och Liverpool, och jag tog tåget själv till Manchester, mötte upp några kompisar, och sen bara kände jag så här, fan, jag har liksom lagt 12, 13, 14 timmar på det här, för det är ändå där det tar med hela uppladdningen, och samtidigt som man får videos från när de har så jävla trevligt och de man åker med, och det är fest innan, det är fest efter, och sen kände jag nu så här, ska jag göra det igen? Jag hade kunnat satt mig själv på det där tåget, åkt och kolla på Manchester United mot Newcastle 0-0, och bara så här, nej men fan, Liverpool City lockar, plus att jag, och det är dit jag vill komma. När matchen blev 0-0, alltså jag var så tacksam att jag inte satt mig och åkte dit. Jag hade mått så dåligt så det finns inte.
Nej, men du valde verkligen rätt match här. Och alltså Newcastle är ju en tuff motståndare. De är ju fortsatt stabila bakåt och har absolut lite lägen framåt. Och i synnerhet på fasta situationer tycker jag de är tunga. De har ju, Joel Linton har ju två i virket där i en situation i första. Och känns som att United har en del problem där. Tycker väl att United tar över och blir bättre i andra halvlek. Men Rashford har ju en ruskigt läge här i slutet av matchen. där det ska vara mål, men i övrigt så är det en, känns det som att det är ganska rättvist. Jag tycker att United kommer inte start här utan Christian Eriksen, sjuk va?
Ja, exakt.
Och han saknas. Alltså Casemiro är bra, men att få in Fred och Casemiro, det tycker jag är lite tunt. Jag tycker att det saknas kreativitet framåt. Där har Eriksen varit väldigt bra.
Det är ändå surrealistiskt att man sitter, jag håller med dig, så det är bara surrealistiskt att man sitter och kritiserar alltså Brasiliens landslags ordinarie innermittfält de senaste åren för att det är för okreativt för att spela i Manchester United. Och man
men där är ju problematiken är, alltså så här, i Barcelona, i Brasilien så finns det ju lite mer kreativitet framåt en aning ändå. Och där kan ju de bara fokusera på att vara destruktiva. Sen tycker jag att Casemiro, han har ju faktiskt bättre fötter än vad, alltså man tror bara att han är någon form av städgumma som är där för att förstöra spelet, men han är ju en skicklig spelare, men jag tycker att i och med att han sköter defensiven så bra så finns det utrymme för en Eriksen som kan mer blåsa på framåt.
Ja, alltså Eriksen har varit jättebra, men så här, det säger väl någonting om vart Manchester United är just nu när en breddvärvning som Christian Eriksen är liksom helt vital för vårt spel för att ingen annan kan slå en passning. Och jag vet inte, alltså så här, kollar man på vår poängskörd, det är helt okej. Vi har haft tuffast schema egentligen av alla förväntade topplag, men fan, jag vet inte om det är så här. Erik ten Hag som person gör ingenting med mig. Och vi pratade lite där med Frida om det är på grund av att han inte är toppen bra på engelska eller vad det har med att göra. Men det känns bara, jag har svårt att ta honom till mig. Och jag hade velat se att man ser fler saker som är bra i Uniteds spel så här ändå lång tid med försäsong och snart 10 matcher plus Europamatcher. Men jag ser väldigt lite och vår offensiv är direkt svag den här matchen.
Jag måste faktiskt hålla med. Jag tycker liksom så här, linjerna i spelet är ju inte där. Och jag vet att det kan ta tid för vissa tränare, i synnerhet också i Manchester United, där det har varit så, det har ju varit så stökigt under många år. Det är många spelare som man måste tina upp. Men jag hade också förväntat mig, man har ju alltså, det som man har sett Ajax, och det är möjligt att han inte liksom rent pedagogiskt får ut det han vill för att han brister i sin engelska, eller så är det för att spelarna inte är tillräckligt bra ännu. Men jag hade förväntat mig tydligare linjer i spelet, och jag hade också förväntat mig att flera spelare liksom skulle må bra under hans ledarskap. Men en sån som Jadon Sancho liksom, som många rapporterade så bra ut på försäsongen och var ju redan lite på G under våren, kände jag, men där han nu liksom några omgångar in snarare går åt fel håll i hans utveckling. Jag trodde att han skulle mena allvar den här säsongen och utmana om en landslagsplats och vara tongivande i United, men det tycker jag inte med sig.
Men det är det som jag, alltså, tar ju, det är bara att gå över till högerkanten också. Det är igen där, 3 mål på 4 Premier League-starter, men det känns som så icke genomtänkta rekryteringar. Både Jadon Sancho och Anthony, 2 miljarder på de två typerna av spelare, och det känns så deppigt, det känns så icke självklarhet. Och jag såg något tweet som jag tyckte så här var en bra, vad jag känner när jag kollar på Manchester United 2022 och vad jag egentligen känt när jag kollat på United de senaste 8 åren i stort sett. Men när man ser scenerna mellan Jürgen Klopp och Pep Guardiola på Anfield, liksom så här, den besattheten för att vinna, alltså jag ser inte en tiondel av den besattheten av någon United-spelare. Alltså så här, det är Ronaldo som är arg för att han inte får göra mål, men han skiter ju om United vinner. Han är arg för, han vill ju bara bolla för att han vill göra mål. Resten, alltså det finns ingen besatthet överhuvudtaget, och jag har så svårt att ta till mig den här gruppen av spelare, så det finns inte.
Nej, jag förstår din frustration, och vi får se, den här kommer ju få tid. Det är väl det är både på gott och ont, känner man, för att är det fel, det vet vi ju inte ännu, men då känns det som att man slösar bort massa tid igen. Men är det rätt det återstår ju att se, men man måste ju ge en sån här typ av tränare längre tid. Men det som är lite problematiskt då, det delar jag verkligen med, det är ju språk,
språket där det verkligen brister, känner jag, när man hör honom prata. Och det är ju ändå en spelargrupp med väldigt många, ja, men stora egon, liksom individer som har varit på hög nivå och förväntar sig, även om de inte är i sin peak av karriären, så förväntar de sig en viss typ av ledare, och funkar inte det samspelet, då kan vi ha ett United som fortsatt går åt fel håll då. Nu ska jag säga, jag tycker att det finns många bra lag i Premier League, många som gör rätt saker, så det kommer ju inte vara lätt att slå sig in topp 4, men samtidigt så tycker jag att man ska ändå kunna förvänta sig mer av United i många av matcherna, och man har ju alltså det är bara att jämföra de här älvorna, så är ju United så otroligt otroligt mycket bättre.
Ja, och det är där som på något sätt, om man ska hylla Newcastle, vi har varit inne på att rekryteringarna har varit smarta, men att man står upp så här bra mot Manchester United som inte rekryterat smart så tidigt i sin process, och vad Eddie Howe har gjort med det här laget på kort tid, det tycker jag säger något hur klubbarna styrs. Och jag så här, vi har ju kritiserat Chelsea, eller skämtat om Chelsea nu, de verkar ju verkligen få allt det här, ja men Southampton-killen, de har Leipzig-killen, och sen så ska de ta in en sportdirektör utöver det också, alltså det går fort om man gör det, medan United går helt annat sätt, och jag sa ju lite raljerande att jag trodde att United skulle sluta topp 4 när vi spelade in med Bylund förra veckan, jag tar tillbaka allt.
Ja, det var bra att du fick säga det och inte jag då. Är vi överens, kan jag väl säga.
Det är nog snällt. Folk ser ju mig som en bitter United-supporter som är så jävla negativ hela tiden. Så när jag har lite hopp, du kan du inte trycka ner mig. Då får du bara låta mig hållas helt enkelt. Så kommer jag trycka ner mig själv en vecka senare när jag inser hur dum huvudet jag är som ens tror på någonting.
Ja, lite så är det. Vi får se vad det här innebär för klubben, men jag tror man kommer hålla i Tenaget, och jag ska inte döma ut honom, för det är inget lätt arbete, och han har inte fått de nyförvärven han har velat ha, eller ja, Anthony fick han ju, men det måste få ta lite tid den här gången, men vi får se vad det blir utav det hela då. I övrigt då, mycket har sagts idag. Spurs, jag orkar knappt prata om det. Jag såg den här matchen på lördagskvällen och det ser ut precis som vanligt. Man vinner utan att imponera.
Ja, och ja, det är Harry Kane, alltså så här, att han lyckas, det är så jävla fascinerande att han lyckas göra de här målen. Alltså så här, Spurs är dåliga, man kommer inte till jättemycket chanser, men ändå har vi Harry Kane. Man har gjort 9 mål på 10 matcher, och hade det inte varit för att det fanns en norrman som inte kom från planeten jorden, så hade man ju pratat om Harry Kane som världens bästa anfallare just nu med den formen. Och det är ett fascinerande, och det är som du säger, det känns som en bok man har läst många gånger, och ja, är det imponerande, är det dåligt, ska man ifrågasätta det? Jag vet ärligt talat inte. Jag har svårt att landa i vad jag tycker om Spurs.
Nej, samtidigt så här, Everton är, vi har inte riktigt bestämt oss på vilket ben vi ska stå på när det kommer till Everton. Så här, är de bra försvarsmässigt eller är det snarare inkompetens hos motståndarlagen? Jag tycker Everton är ganska bra i den här matchen i första halvlek. Man står lågt och det här försvarsspelet, omtalade försvarsspelet, då, det sitter väldigt bra. Och det vet ju Frank Lampard också, att det handlar om att inte ge Son och Richarlison ytor bakom backlinjen. Och det lyckas man med i första halvlek. Men Conte tror jag inte, han känns inte särskilt stressad över det. Han vet vilka poäng spelare han har, och i andra halvlek sen när målet kommer. Har du sett situationen som Kane, när han får straffen?
Ja, såg den faktiskt igår för första gången i repris. Jag såg inte matchen i lördags, men jag såg delar av matchen förresten på en pub, kom jag på nu. Så blurrig var uppenbarligen min lördag att jag inte ens kommer ihåg att jag såg delar av den. Men det ser ut som en tokfilmning först, men jag har faktiskt sett en vinkel bakifrån på Twitter där det är, jag skulle säga att det är så oklart.
Ja, alltså, jag tycker också att det är straff. Det blev ju, och det, jag vet att motståndarsupportrar vill ju, och det stämmer ju i många fall, de vill ju måla ut honom som en filmare, men han är ju precis som alla stora idrottsspelare ett as. Det måste man ju vara på en fotbollsplan, känner jag, om man ska lyckas. Men i det här fallet så vet jag inte om jag håller inte med dem. Det är straff, tycker jag.
Nej. Ja, nej men alltså hela Harry Kane har blivit, ja, så här, jag vet inte varför, men Harry Kane har aldrig provocerat mig. Det kanske beror på att United inte har slagits med Tottenham, för att vi inte har varit liksom så bra där uppe, för vi har haft några riktiga rivalmatcher på det här sättet. Men jag vet så här, många Liverpool-supportrar, ja, men så här, fotbollsfans överlag som håller på brittiska klubbar hatar ju Harry Kane, och det är verkligen 0% i hans personlighet eller hans sätt att spela, förutom det skulle vara att han är engelsman och kanske får lite domslut med sig för att, ja, men så här, den här klassiska sägningen att engelska landslagsmän får mer saker med sig, men annars verkligen, nej, han gör inte jättemycket med mig på ett provokativt plan.
Nej, jag nu håller inte jag på någon lag, och det är så lätt att liksom, jag är väldigt få spelare jag ogillar. Det är så mycket lättare när man håller på ett lag att liksom gå på här. Framförallt de bra spelarna går man ju oftast på då, hos motståndarna. Men jag uppskattar Harry Kane enormt. Jag vet att han har gjort en hel fula tacklingar. Han har filmat för. Men jag tror man får lugna sig lite och inte se varje situation som något form av fuskande från Kane. Men när de gör 1-0 då, Spurs, då tycker jag att men då är det självklart, då vet man ju att Everton inte kommer göra någonting framåt, utan då är det full kontroll. Och sen så lyckas ju det där centrala mittfältet nu då. Det var en kompis på mig för övrigt. Vi slog oss för bröstet för den här topplistan över värvningar. Och den ser ju väldigt bra ut med Haaland, Jesus och Sterling till viss del, men det kommer bli bra. Zinchenko också har tappat lite fart.
Det kommer bli bra.
Jo. Men han har tappat lite fart. Men Bissoma, det var ju... Det där ser inte bra ut alltså.
Nej. Nej, men det kändes verkligen som att det skulle vara självklart när värvningen kommer, att det kändes snarare varför går inte någon annan klubb för det, och att det varit så billigt också. Men nej, jag tycker man ser ganska tydligt redan, alltså så här tidigt, att Conte har inte full förtroende för honom, för det är någon del av det där laget som inte har funkat. Sen så här, jag vet ärligt talat inte, vill Conte att hans centrala mittfält ska se ut så här som Bentancur och Höjbjerg gör? Alltså så här, de löper ju och springer och vinner dueller, men de kan ju inte passa en fotboll på den nivån som krävs för att vinna Premier League. Men är Conte nöjd så länge man tar vinsterna? Jag vet ärligt talat inte, för det är inte så här att han konkurrerar med Bernardo Silva och Kevin De Bruyne och Rodri där inne. Det är alltså Höjbjerg och Bentancur som man inte kan peta.
Nej, så är det. Sen saknar ju Spurs Dejan Kulusevski. Det slår jag fast efter varje match där han inte spelar. Den spelartypen är jätteviktig för Spurs, och det kommer bli Richarlison som kommer få stå åt sidan, och det är inget konstigt. Ska Spurs vara ett lag som slåss där uppe på flera fronter, då måste man kunna sätta den typen av spelare på bänken. Han kommer få tillräckligt med speltid ändå. Men Kulusevski, han är startman när Spurs spelar viktiga matcher. Jag hoppas att han är tillbaka snart. Och det är ju tråkigt också med Alexander Isak, att han verkar ha fått ett, om vi är ändå inne på svenskar, att han har fått ett bakslag. Det var ingen bra landslagssamling det där. Lårskada på både Kulusevski och Isak.
Nej, det var verkligen inte bra. Isak, det är så konstigt med Dejan, för han spelade verkligen 90 minuter. Sen sprang han ju väldigt mycket och såg helt slut ut efter matchen. Men det där tror jag inte Conte uppskattar, att han spelade halvskadad i en Nations League-match som han uppenbarligen verkar ha gjort. Conte har haft, nu när vi har poddat, vad säger han? Still some doubts for the midweek game. Är det senaste då, så då lär han väl inte spela, är känslan. Det är så tajt schema, så när det är en muskelskada också, det är inte värt att chansa.
Nej, han var inte ens på bänken, han började ju träna i veckan och så var han inte med i Champions League-matchen. Jag tänkte så här, men han får väl bänken mot Everton, men när han inte ens var där, då är det tveksamt, kanske bänkplats då mot United. Men det är väl liksom, nu är det midweek här, vi vet att City och Arsenal, den har flyttats på. Men skulle jag spela sina omgångar, vilken match det hade varit. Samtidigt kan jag känna att den vill jag ha nästan en söndag 17.30 eller måndag 21.00. Men nu är det midweek och det stora mötet, det är ju Manchester United mot Spurs.
Och det är ju alltså så här, det är en väldigt viktig match för framförallt Manchester United, för tappar man här så börjar man tappa rejält på topp 4, och då kommer man in i så här något mellanläge där de befann sig egentligen hela förra säsongen också, där man inte slåss om någonting, och då tror jag att det kan, ja men, den här nystarten kan nog få sig en ganska rejäl törn om man börjar halka efter. För vi, alltså så här, man har ju färskt i minne, man kommer ihåg när Bruno Fernandes och alla kom ut efter varje match och det var en repeskiva som sa samma sak, att this is not Manchester United way, och Gary Neville pratade om vad Manchester United är för klubb och vad det har varit i Sky Sports. Man orkar ju inte höra det.
Nej.
Det är väldigt viktigt för United att hänga med här.
Ja.
Samtidigt så här, jag tror att Spurs är toknöjda med ett kryss i den här matchen, men jag fan, United, alltså så här, kommer Spurs till på rätt dag, så vet vi sedan gammalt att de kan straffa United rejält. Framförallt Son och Kane är ju bra mot United historiskt sett, så det är ett jävligt oviss match på förhand.
Ja, intressant här vad United gör med Ronaldo då. Han har ju faktiskt inte gillat att spela honom i de större matcherna. Det är möjligt att det blir väl Rashford då. Det är möjligt så att Elanga slängs in i en sån här typ av match för att gnugga pressspel.
Ja, så han gjorde det mot Liverpool och gjorde det bra, så uh-huh. Han ju typ inte syns till sen efter sådär. Men jag tycker att man ser, alltså Ronaldo är så långt ifrån vad Ten Hag vill ha av en anfallare. Martial kommer ju aldrig kunna spela på grund av sina skador, men Rashford spelar ju den där rollen för att ligga på rullen mot både Arsenal och Liverpool, så det tror jag absolut att han kommer göra. Sen är det mindre ytor bakom Spurs, för de är ju väldigt riskminimerande med den där fembacken, ska sägas, men nej, fan, Ronaldo, det är ju det är så ledsamt. Fan, det är ont att se honom.
Ja, men inte så att se Portugal gör med honom. Alltså de har ju så många bra offensiva spelare. Nu gick ju Jota sönder. Det är för övrigt många VM-spelare som får kasta in handduken här nu. Alltså det är, ja, du har redan nämnt Kanté, vi har Reece James som är i farozonen. Diego Jota. Så det, ja, det är, och så är det ju alltid. Stora spelare som missar VM. Men i Portugals fall då med Ronaldo, det är ju, det går ju inte att bänka honom. Alltså, han är ju startman, men han var ju riktigt svag i den senaste samlingen. Och ja, nu gjorde han ju mål här mot, vilka var det? Everton, va? Men i övrigt så har det inte varit jättekul att se honom.
Nej, verkligen inte. Nej, alltså, Portugal borde ju nästan peta honom, men det är som du säger, det kommer de inte göra. Om man har ett stort status i Manchester United så har han väl gudastatus bort i Portugal, med tanke på vad han har gjort och den stjärnstatusen han har där. Så nej, det kommer inte ske såklart.
Mm. Två lag som gärna vill ställa om, får vi se vilket lag som får göra det. Men jag är med dig där verkligen med United. Det får inte bli, alltså även om man kommer missa Champions League så får det liksom inte vara. Vi vill ju inte konstatera det i januari eller ännu värre i VM-uppehållet, utan det hade ju varit fint om United liksom hade kunnat haft lite känn. Och det här är ju en säsong där många lag tappar poäng. Ja, nu har ju City och Arsenal varit väldigt bra, eller framförallt Arsenal då, City har ju gått på några miner, men övriga lag har ju lite poängtapp här och där, och då ska det ju vara en sån säsong där man faktiskt kan hänga med. Men liksom, torskar man den här typen av matcher hela tiden mot Big Six-lagen, nu har man ju visserligen en 3 poäng mot Liverpool, men då kommer man ju halka efter till slut.
Ja, men det är där man verkligen inte vill. Alltså så här, det är där som jag som supporter, alltså så här, att man låter bitter och eländig och sådana saker, det är ju för att jag saknar att tro på saker. Att, ja, men den känslan att det går in i en match i slutet och så här, man är ju hånat Arsenal-supportrar som firar en topp 4-plats på den tiden man gjorde det. Men nu, jag skulle dö för att bara komma i en strid med topp 4 ända in i målsnöret och få en toppmatch i april som gäller någonting. Det känns som att man spelar inte matcher som gäller någonting längre, och det är viktigt att vinna och sluta tillbaka efter den här derbydebaclet, och sen även, ja, men en ganska medioker insats mot Newcastle, får vi ändå säga.
Mm. Bra så, Fabbe. Vi tar väl ner den här midweeken. Det är några andra intressanta matcher. Se om Liverpool kan studsa vidare. Chelsea har ju Brentford. Vi får se om det blir Potter fortsätter rotera där. För sen väntar United till helgen. Så det är många viktiga matcher här nu framöver. Och vi ses väl. Bestämde vi någon dag när vi kör igen, eller?
Nej, vi kör väl på torsdag typ efter, eller vi får se om vi kör torsdag eller fredag. Det beror på lite vad som händer.
Ja, exakt. Vi får se när vi hörs igen. Och fram till dess så får du ha det så bra, och det gäller även er lyssnare. Ha det fint, så hörs vi framåt slutet av veckan.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.